Och torinior i Grankulla, de dricker mer alkohol än sina jämnöriga i huvudstadsregionen. I Vanda så slarvar årskurs 8 och årskurs 9 med att borsta tänderna. Och i Esbo så har man mest oskyddat sex av de unga i huvudstadsregionen. Det här framkommer av en enkätgranskning som Institutet för hälsa och välfärd, THL, har gjort. Och där kom det fram att andelen Esbo-unga som vid senaste samlaget inte använde preventivmedel var 12,6%, medan i Grankulla så var andelen 0. Och jag har med mig i studion Sus Åman som jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa vid Folkhälsan. God morgon.
God morgon.
Du är också bekant för publiken från till exempel Sex och sånt i Yle Extrem. Och jag tänkte fråga så här att vad säger du om de här siffrorna?
Jag tycker inte att det egentligen är så himla nytt eller överraskande för min del. I alla tider har det varit så här att en del så använder bara ingen skydd då de har sex med någon annan. Och det är svårt att komma åt.
Men varför tror du att det är så stor skillnad på de unga i årskurs 8 och årskurs 9 i Grankulla och Esbo?
Jag funderar på det här en del. Och, nu är det ju svårt att säga exakt självklart. Men i Grankulla vet jag att åtminstone på den svenska sidan så satsar lågstadie extra på sexualundervisning. Och i högstadie gymnasiet hade en hälsovårdare som är sexualrådgivare utbildad inom det här. Så då tänker jag att det är kanske logiskt att det blir lite mer kvalitativt. Men den finska sidan, jag vet att där finns ett intresse för det, men jag vet inte exakt hur mycket de satsar på det där.
På samma gång som nu tänker jag så här bara, kanske ur ett vuxenperspektiv, men om man är berusad så händer det ibland att man glömmer skydd och grejer, och i Grankulla så är ungdomarna ofta berusade också. Finns det någon korrelation där? Att, fast man är lite på fyllan så kommer man ändå ha gummit.
Ja, det är ju lite sådär ologiskt på något sätt, men en annan sak som vi ju vet med Grankulla, där inkomsterna är ganska höga, och inkomster det att ungdomarna har tillgång till pengar, de har råd att skaffa preventivmedel, är också en sak som påverkar. Så det här kan ju också ha med saken att göra.
Rätta mig med fel. Jag tror att man får gratis preventivmedel som till exempel kondomer om man är ung. Finns det inte en bra tillgång till dem?
Tyvärr. Vi är riktigt dåliga på det här i Finland. Alltså en del skolhälsovårdare delar ut gratis, men då ska du också klara av att gå dit, be om tillräckligt mycket, och det är ganska få som de facto vågar göra det. Men i Sverige delar de ut massor med subventionerade kondomer åt unga. I Finland så gör just ingen det. Ändå är vi underligt nog i Finland bättre på att använda kondomer än vad man är i Sverige. Så logiken är lite svår att hitta.
Hur skulle man kunna förbättra den här de ungas tillgång till preventivmedel i så fall?
Tänker man så här politiskt sett, så tänker jag att då kunde kommunerna satsa på att ge gratis preventivmedel åt exempel under 25-åringar. Man sparar ganska fort in på det här också, hade visat sig, i och med att man minskar abortkostnaderna. Men vad alla föräldrar kunde göra är ju att rent tidigt börja köpa kondomer åt sina unga. Och jag vet att det här är någonting som för många tar emot. Kanske att man som förälder inte vill tänka på att just mitt lilla barn faktiskt kommer att bli sexuellt aktivt en vacker dag. Som förälder tycker man ju att en tonåring är väldigt, väldigt liten. Det här liksom ingår. Och då kan man inte riktigt kombinera det med det här att de må leka med Barbie-dockor, men de kanske ändå är sexuellt aktiva samtidigt. Så att försöka komma över det här, ingen barn har börjat ha sex för att de har tillgång till preventivmedel. Det är helt andra saker som gör det. Men barn börjar ha sex i alla fall oberoende av tillgång till preventivmedel. Så att om man köper kondomer, har en skål hemma så vem som helst kan ta om det behövs. Eller säger att man köper ett paket per år ens och säger att jag hoppas att du inte ännu är sexuellt aktiv. För i mitt tycke är du kanske för ung för det, och då kan man diskutera det här. Men samtidigt säger att om du är det, vill jag absolut att du skyddar dig. För att jag vet att det finns könssjukdomar. Jag vet att man kan bli oönskat gravid. Och det vill jag inte att hända. Det är att jag mån om dig. Jag vill att du ska ha det bra. Så då tänker jag att det kan bli en ganska bra balans i det här.
Du har just jobbat med de här frågorna ganska länge. Du har en bred erfarenhet på det här fältet. Hur har liksom inställningen till exempel just skyddat sex och sånt, hur har det förändrats under åren? Jag kommer ihåg min egen ungdom på 90-talet. Då hade vi HIV, som precis, det var en ny sjukdom då, men då liksom hade man egentligen kommit in i det här att ha säkert sex. Jag tycker inte att man ser sådana kampanjer på samma sätt mer. Har det förändrat den här inställningen till skyddat och oskyddat sex under de här senaste, say, 20 åren?
Inte så förfärligt mycket. Det är nästan lite överraskande, tänker jag, med att vi ändå har jobbat med sexuell hälsa bland unga ganska mycket. Det som kanske snarast har ändå tycker att ungdomar har blivit lite bättre på att prata om det, prata om olika sorter sex, att det finns något slags liksom medvetenhet där som kanske inte har funnits på samma sätt tidigare.
Hur har sen då ungdomars inställning till sex förändrats?
Från forskning vet vi att unga, liksom resten av befolkningen, har faktiskt mindre sex nu för tiden. Man masturberar mera, men har mindre sex med andra. Så tänker man nu så här säkerhetssynvinkel så är det här ju helt önskvärt och bra. Jag menar, mera safe sex än att masturbera så får man ju inte riktigt. Så att det är ju en bra grej. Men det här, ja, man funderar att är det så att tekniken har tagit över så mycket att vi connectar inte lika lätt, vi har inte mera, lika mycket kontakt med varandra, eller är det något helt annat?
Jag som är med i studion, Susoma som är sakkunnig i sexuell hälsa vid Folkhälsan. Vi pratar om det att en liten senaste undersökning från THL så visade sig att unga i Esbo, årskurs 8 och årskurs 9, skyddar sig betydligt sämre än till exempel i Grankulla när det kommer. De har alltså unga 8 och 9 år i Esbo har mer ofta oskyddat sex. 12,6% använder inte skydd när de har vid deras senaste samlag. Och du menar nu att mängden sex har minskat på grund av då, ett exempel för att man idkar mera självtid föreställer sig. Det här är ju intressant. Tror vi att det här kommer att, är det här ett problem?
No, det är en bra fråga. Det här är alltså siffror som finns i hela västvärlden har man märkt att samlagsfrekvensen minskar och istället så har man mera sex med sig själv. Det kan också hända att det beror på det här individualistiska. Då, just då när jag vill ha sex så har jag det med mig själv om det inte finns någon annan tillgänglig. Det är svårt att veta liksom, precis. Men inte tycker jag att det behöver vara ett problem direkt. Att sen om det här är en utveckling som fortsätter liksom, att bli mer och mer radikal och om det faktiskt beror på att vi bara satsar på själva det här och nu som gäller och ingenting annat eller att tekniken tar över i sån grad, då blir det ju något skede ett problem med det. Men om nu de här frekvenserna lite liksom ändras så inte går ju världen under av det. Inte ska man ju ha sex om man inte vill ha det med någon annan.
Hur tycker du att man som till exempel förälder till ett tonårigt barn kunde tackla den här frågan?
Just den här frågan med att folk har mindre sex tycker jag inte att man behöver tackla. Det är helt lugnt. Så länge man liksom kör samma linje som alltid. Att vill man ha sex så ska man ha det. Så länge man ser till att båda två eller alla eller den ena involverade är skyddade och mår bra av det. Men att aldrig göra någonting som man inte vill göra. Det här tänker jag att det är något man ganska tidigt kan tala om. Det gäller ju inte alls bara sexualitet, det gäller ju liksom allting. Men ännu mer kanske när det gäller sex, för där vet vi att det finns en hel del unga som de ställer upp på saker och ting på grund av att man tänker att andra gör det eller kanske man har en partner som pressar eller något sånt. Att lyssna på sin kropp, man har alltid rätt att sätta de där gränserna. Det kan man nog inte poängtera allt för mycket.
Vi lever i ett informationssamhälle där informationen är obegränsad och till och med den nya läroplanen uppmuntrar ju ännu mer att liksom barn och elever till att söka information och hitta information. När ska man som förälder börja prata om just det här med sex, sexualitet, att skydda sig vid samlag? Men när tycker du att man nu borde börja prata om det? Tidigare var det liksom lite så här karikerat att när barnen kom in i puberteten så kom pappa in på rummet eller mamma in på rummet och sa ja, nu ska vi prata om det här med kondomer. Och det var väldigt pinsamt för alla berörda. När tycker du att man ska börja nu för tiden?
Jag tänker att ju tidigare man börjar desto lättare är det. Så säg att man kan börja prata med ett barn från 3-årsåldern kanske. Vilket ju låter helt absurt. Men då börjar man med att tala om snippor och snoppar och om att man har rätt i sin egen kropp. Ingen får röra en. Till exempel på de ställen som finns under baddräkten om man inte vill. Och överhuvudtaget ingen ska röra en på ett sätt som känns illa. Att man får säga ifrån. Och sen börjar man liksom gradvis tala lite mer. Att jag talar nog redan med förskolbarn om vad sex är för någonting. Eller kanske redan med yngre barn också. I och med att många stöter på porr så tidigt så tycker jag att det här är viktigt att få in så tidigt det är bara möjligt. För att kan man då ta upp det här med att hur barn blir till är ganska självklart, det förklarar ändå de flesta. Men sen att lite bredda det, säga att det här är sånt som de flesta vuxna gör därför att det känns skönt, inte alls bara för att få barn. Och då kan man göra allt möjligt annat. Man kan ligga alldeles nakna och kramas och pussas och smeka varandra på hela kroppen, också på snippan och snoppen. Och det är inte bara mammor och pappa som gör det här, utan det gör också andra vuxna. Det kan vara två män som älskar varandra, två kvinnor som älskar varandra. Så får man liksom jättebrett in det här. Och har vi tagit upp det här tidigt så kan man också liksom spinna vidare då på porren. Som jag tänker att redan i lågstadiet är det många, många barn som ser på det. Att får man in det här med att sex är skönt och vuxna därför har det. Så kan man lägga till att sen finns det en liten del vuxna som tycker att det här med sex är så roligt och spännande. Så de till och med vill se på bilder och filmer om det. Och då är det som actionfilmer för vuxna att det händer en massa konstiga saker som inte händer på riktigt. Oftast när vuxna har sex. Lite som att man kan ta exempel från Harry Potter eller från Spider-Man. Eller, barn har ofta exempel själva på allt möjligt som inte händer på riktigt som händer i filmerna. Och får man tidigt in det här, det är också lättare att komma åt det. Då har man liksom gett något slags redskap titta inte på det. Det är meningen för vuxna. Om du ändå ser, stäng av och kom och prata med mig. Så kan vi diskutera vad som händer, att det inte blir så skrämmande. Och då tänker jag också på det här att för att sen tonåringar ska kunna få ett bra sexliv. Nu vet vi ju att himla många ser på porr. Och alla som ser på det vet att det här inte är äkta. Men väldigt många påverkas ju ändå. Och där finns det bland tonåringar som ser så, det oroar mig lite att mainstream porr har blivit så mycket mer liksom rått eller våldsamt. Med, man drar kvinnor hårt i håret, man ger munsex åt en, eller en kvinna tar i mun och tar så djupt i halsen så hon bara får kräkreflexer hela tiden. Eller man smäller till henne i ansiktet. Sånt här händer liksom hela tiden i mainstreamporr. Och om man ser det tillräckligt många gånger, man får ju aldrig en motbild. Man ser aldrig någon annan som har sex på ett, så här, inom citat, vanligt sätt. Det är helt okej, den som vill ha BDSM eller våldsammare sex. Men när det är det enda bilder som visas om sex för unga, så då blir det ju lite snett.
Hur ska man som förälder då guida sina barn, sina tonåringar rätt i den här världen?
No, det är ju inte en helt lätt sak att göra, men kommunikation tänker jag nog att det är den enda vägen. Och man behöver inte oroa sig över att det känns svårt. Det är helt lugnt. Unga vet också att vuxna inte är vana att prata om det. Så man kan säga att för mig är det viktigt att prata om det. Jag är inte van och det känns ganska jobbigt det här. Men jag vill ändå säga att måste man fundera att vad är viktigt för en själv att föra fram.
Vilken fantastisk källa till kunskap och visdom du är. Sus Åhman, sakkunnig sexuell hälsa vid Folkhälsan. Tusen tack för att du kom på besök och öppnade upp det här ämnet.
Tack.